Ja, jag tycker kanske inte om att det heter att jag ska predika. Det låter så märkvärdigt. Men jag ska delge i alla fall några tankar. Och när jag skrev ner det så blev det ganska mycket i alla fall till slut här. Men jag hoppas att ni ska uppleva att det kommer ändå från inte bara mitt hjärta utan det är från Guds hjärta. Den här tiden i advent och tiden före jul så är det särskilda personer och händelser som lyfts fram ur Bibeln. Vi hörde i söndags om I söndags hörde vi om Johannes döparen. Han som blev vägröjare för Jesus. Men idag tänkte jag lyfta fram en kvinna som man kanske inte talar så mycket om. Men säkert betydde hon mycket för Johannes döparens liv. Nämligen hans mor, Elisabet. Och då läser jag 3 verser ur Lukas 1 kapitel, 5-7. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns det i Abias prästavdelning en präst som hette Zacharias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. Oförvitligt, det har jag tittat i en ordbok. Det betyder hederlig, fläckfri och har rent samvete. Elisabet var hustru till en präst. Men hon var inte bara gift med en präst. Hon var själv av prästsläkt. Och det var ingen mindre än Arons släkt. Som var ju en känd prästsläkt. Bibeln betonar att både Elisabet och Zacharias var rättfärdiga inför Gud. Och det är en sak att vara rättfärdig inför Gud. Och en annan kanske att vara rättfärdig inför andra människor. Ibland kanske man tycker att man, ja men jag är då, gör då det som är rätt och jag lever hederligt. Och andra människor kanske tycker så också. Men det är en sak, vi visar ytan utåt. Men Gud, han ser allt. Han ser in i vårt inre. Och det här var ett bra betyg som Elisabet och Zacharias fick. De var rättfärdiga inför Gud. Nu tror jag att jag vill höja det här lite grann. Jag märker att det är lite långt ner. Jag ska se om jag kan få upp. Elisabet. Nej, jag ska börja lite längre upp. Ja. Elisabet, hon fick undervisning hemma i hemmet. För det var så att flickorna, de fick det. Men pojkarna, de fick gå i skola. Och de fick gå i en skola i synagogan. Det var en präst eller rabbin som undervisade dem. Och då fick de först och främst läsa och skriva, lära sig läsa och skriva. Och sen lära sig stora delar av Gamla testamentet utan till. De började när de var 5-6 år. Och när de var 10, då måste de kunna de 5 Moseböckerna utan till. Och sen fick de fortsätta att memorera Bibeln. Det var stora delar av Psaltaren. Och sen var det delar också av de profetiska böckerna. Elisabet, som sagt, hon fick sin undervisning i hemmet och hon fick också lära sig ur Gamla testamentet. Elisabet, hon var en självständig kvinna. Hon hade sin egen Guds relation och det där är väldigt viktigt. Man kan aldrig leva på en annan persons kristna liv. Antingen det är maka eller make eller föräldrar eller syskon. Det går inte. Man måste själv ha en relation till Gud. Och det kan ju ske genom bönen och genom bibelordet. Hur gudfruktiga än personerna är som man har i närheten så kan man inte leva sitt kristna liv genom dem. Elisabet och Zacharias hade någonting som de sörjde över och det var att de inte hade några barn. Och nu var de ju till åren komna också så det var en omöjlighet. Jag hörde Elisabet och Zacharias till en kultur där kvinnans värde där låg i hennes förmåga att föda barn. Och då kan man förstå att hon upplevde det väldigt svårt. Hon kanske hade frågat sig, vad har jag gjort för ont? Varför välsignar inte Gud mig med barn? Vi läste ju om att de var rättfärdiga. De levde gott och fint inför Gud. Och då tänkte hon kanske att, men vad jag då? Det var till och med en skam för en kvinna att hon inte kunde föda barn. Vi har nog hört den där frågan själva ibland. Inte i det sammanhanget, men man hör att de säger att varför skulle han drabbas av den olyckan? Han som var så god, han som var så gudfruktig kanske. Varför skulle den kvinnan bli så sjuk? Den frågan fick också Jesus i ett sammanhang. Jesus hade botat en blind man. Han var född blind tror jag. Och då kom folk och frågade Jesus, vem har syndat? Var det hans föräldrar eller var det han själv eftersom han blev blind? Och vi vet Jesus svar. Han sa, det är ingen av dem. Det är Gud som man tror att Gud straffar och berömmer lite hur som helst. Så är det inte. Nej, Gud straffar inte på det sättet. Inte. Ja, hur gick det för Elisabet? Hade hon resignerat nu? Nej, jag tror inte det. Jag kan tänka mig att hon hämtar kraft och mod genom att tänka på kvinnor i Gamla testamentet. Hon kände väl till Gamla testamentet. Sara, Rebecka, Hanna som senare blev mor till Samuel. De var också barnlösa länge. Jag tror att hon tänkte på dem. Ja, men Gud kan. Elisabets man Zacharias tjänstgjorde 2 veckor per år i templet i Jerusalem. Det fanns inte mindre än 20 000 präster i landet. Och de var indelade i 24 prästavdelningar med knappt 1 000 präster i varje. Varje morgon skulle en präst gå in i templet, in i det inre av templet. Inte det allra heligaste, för det fick bara överste prästen gå in en gång om året. Men en präst skulle gå in varje morgon in i det inre, i alla fall i templet, och tända rökelse. Och jag läser ur Lukas 1, 8 och 9. En gång när turen kom till Sakarias avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud, fick han vid den sedvanliga lottningen uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Eftersom prästerna var så många så drog man lott om vem som skulle gå in och tända rökelsen. Det var ett tillfälle som man fick kanske en gång under hela sitt liv, eftersom det var så många präster. Och nu, av cirka 1000 man, föll lotten som de drog på Sakarias. Var det en slump? Naturligtvis inte. Det var ett led i den plan som Gud nu höll på att genomföra för att förbereda Jesu ankomst till jorden. Medan Sakarias är där inne i templet står allt folket utanför och ber. Jag har läst det här sammanhanget många gånger. Ibland är det ju så när man läser Bibeln att man upptäcker något nytt. Och jag har inte tänkt på det förut. Folket stod utanför och bad för prästen, för Sakarias. Varje Herrens tjänare behöver förebedjare. På det här viset kände ju folket sig delaktiga i det som skedde i templet. De var med och understödde. Och jag undrar om vi riktigt förstår förbönens betydelse. Inte bara för Herrens tjänare som är kallade att förkunna ordet, utan vi alla faktiskt. Man blir glad när man hör att någon säger jag ber för dig. Vi vet att det har betydelse. Man är så tacksam. Men den här dagen då, när Sakarias är där inne, då händer någonting. En riktig överraskning för Sakarias. Till sin stora förskräckelse får han se en ängel. Och det har jag tänkt på också. Det är gudfruktiga människor som känner Gud. Men varje gång för det är flera som får se änglar, va? Varje gång så blir de förskräckta. Men det tror jag nog att jag skulle bli också. Ja. Men den här ängeln säger, frukta inte Sakarias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Du ska fröjda dig och jubla och många kommer att glädjas över hans födelse, till han ska bli stor inför Herren. Det är inte konstigt att Sakarias tvivlar i det ögonblicket. Han säger, hur ska jag kunna vara säker på det? Vi är ju båda gamla. Han kunde inte tro att det var sant. Så han bad om ett tecken. Och ett märkligt tecken fick han. Han skulle bli stum i 9 månader. Allt han ville säga måste han skriva ner. Man kan nog förstå att Elisabet blev förvånad också när han kom hem från templet och inte kunde tala. Han sa, ge mig en skrivtavla. Alltså gjorde tecken att ge mig en skrivtavla. Och så fick han skriva ner och berätta om ängelns besök och allt vad ängeln sa. Men Elisabet hade tydligen inte så svårt att tro på uppenbarelsen som Sakarias fick då i templet. Hon tog emot den. Jag tror att det var hennes egen Guds relation som gjorde att hon kände i sitt inre att ja, men det här är sant. Bibeln låter oss inte veta det, men vi kan tänka så. För hon hade en nära relation till Gud. Nu var den här långa väntetiden över för Elisabet och Zacharias. De skulle få en son. Gud skulle befria dem från deras skam. Det skulle inte längre vara så tyst i deras hem. Men sonens födelse skulle innebära något mycket mer. En ny framtid väntade inte bara för familjen utan för hela den judiska nationen. Ja, hela världen. Han skulle vara helgad åt Gud på ett alldeles särskilt sätt. Redan i moderlivet skulle Guds ande uppfylla honom. Det står så. Han skulle bli den som visade sitt folk vägen tillbaka till Gud. En dag skulle Jesus vittna om Johannes att ingen människa någonsin levt som varit större än han. Medan barnet växte i Elisabets kropp levde hon i avskildhet under 5 månader. Ja, vad kunde det bero på? Ja, man kan anta att hon inte ville visa sig för nyfikna människor eller slippa en massa frågor från omgivningen. Det är möjligt. Men det viktigaste för Elisabet var inte människor. Hennes tankar sysslade nog först och främst med vad Gud hade lovat. Hon förundrade sig över det under som höll på att ske. Inte bara därför att Gud återvisade att han är specialist på det som är omöjligt. Utan på grund av Guds trofasthet. Vad som sett ut som ett straff visade sig nu vara en välsignelse. Och nu kommer Elisabet att förstå deras långa väntan. Gud hade haft en mycket speciell son i tankarna åt Elisabet och Zacharias. Men de måste vänta tills Guds tid var inne. Och det kunde den inte vara förrän strax innan Jesu födelse. Det fanns profetord, eller finns profetord i Gamla testamentet också om en vägröjare för Jesus. Och profetorden måste också uppfyllas i Guds tid. Och därför fick Elisabet och Zacharias vänta. Ibland har vi svårt att invänta Gud. Jag kom att tänka på en gammal sång, en vers ur en gammal sång. Jag vet inte vem som har skrivit den heller. Och inte när den är skriven, men i versen står det: om en Guds klocka sig något försenar, så kommer dock hjälpen när nöden är störst. Vi tycker nog kanske att Gud kommer väl sent ibland. Men han vet bäst alla gånger. Ja, Elisabet skulle föda ett barn som skulle ha en unik plats i historien. Sonen skulle inte bara bereda väg för Jesus utan också få döpa honom in i uppgiften. Vi har en hel del att lära oss av det här att Guds tid inte är alltid samma som vår tid. Hans metoder sammanfaller inte alltid med med våra beräkningar och metoder. Men när Gud griper in kan vi förstå varför vi fick vänta. En dag fick Elisabeth oväntat besök. 10 mil norrut i Nazaret hade Elisabets unga släkting Maria fått ett änglabesök och fått veta att hon skulle bli mor till Messias, världens frälsare. Det här var en så stor upplevelse för Maria så att hon måste dela den med någon. Och ni vet hur det är när man har någonting som man vill dela med någon, så söker man upp någon som man har förtroende för. Man pratar inte vitt och brett och med vem som helst. Maria, hon tänkte på sin gamla släkting Elisabet. Och så ger hon sig iväg. 10 mil. Tar väl kanske 4 dagar att gå. Vad vet jag. Men i alla fall, hon gick till Elisabet. Och jag ska läsa innantill vad det står i Bibeln. Vid den tiden skyndade Maria till en stad i Judabergsbygd och gick in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv och hon blev uppfylld av den helige ande och ropade med hög röst: välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig, att min herres mor kommer till mig? Se, när ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, ty det som Herren har sagt till dig ska gå i uppfyllelse. Här hände just det som Sakarias fick veta av ängeln i templet. Barnet blev uppfyllt av helig ande i moderlivet. Och Elisabet profeterar över Maria. Vid det här besöket visar sig goda egenskaper i Elisabets karaktär. Hon var ödmjuk, Pirko. Som du nämnde, att vi bör vara ödmjuka. Elisabet var ödmjuk. Rivalitet var något som var helt främmande för Elisabet. Istället för att tala om sig själv ägnade hon all sin uppmärksamhet åt Maria. Elisabet erkände med stor ödmjukhet att den unga Maria hade fått det största uppdrag någon kunde få. Det verkar inte alls svårt för Elisabet att kalla Maria för Herrens mor. Och välsignad var det du bland kvinnor. Här visar Elisabet sin generositet också. Jag vet inte om ni har känt ibland, vi som har vandrat med Jesus i många år. Och så kommer det unga människor in. Får uppleva Herren på ett särskilt sätt. Guds ande. Och de jublar och sjunger. Och så tänker man, men jag då? Får jag inte uppleva så där kraftig välsignelse? Det vill smygas in lite avundsjuka kanske. Det är dumt, det är det. Men vi är såna, vi människor. Det är lite svårt att vara generös alltid. Hur kunde Elisabet? Ja, det var naturligtvis den heliga andes verk i henne. Till och med innan Maria delat sin glada nyhet med henne visste hon vad som höll på att ske. Elisabet såg, bildligt talat, det ofödda barnet och hyllade det som sin herre. Hon visste att det var Messias. Under 3 månader var de båda blivande mödrarna tillsammans. Dessa båda kvinnor som fick vara med om att skapa historia. Och så var det här med namnfrågan. Det var ju vanligt att välja namn ur släkten. Och så har det ju varit hos oss också, va? Förr, mer kanske än nu. Man väljer namn som redan finns i släkten och det får gå vidare. Men så var det inte i Israel. Man tog namn ur släkten. Nu hade Gud sagt till Zacharias att pojken skulle heta Johannes. Johannes betyder Herren är nådig. Som jag sa förut, Elisabet var stark och hon var en självständig människa. Och det visar sig inte minst när släkten kommer. När barnet skulle omskäras och få sitt namn så kommer släkten och vill föreslå. Och säger han ska väl heta Zacharias efter sin far. Men då säger mor Elisabet, nej han ska heta Johannes. De sa till henne, i din släkt finns det inte en enda som heter Johannes. Ja, vi ska fråga Zacharias. Och han ber att få en skrivtavla och så skriver han. Johannes är hans namn. Och alla förundrade sig. Men genast öppnades hans mun och tungan löstes och han började tala och prisa Gud. Så står det att fruktan kom över alla deras grannar. Och hela Judéns bergsbygd, i hela Judéns bergsbygd talade man om det som hade hänt. Alla som hörde det tog det till hjärtat och undrade vad det skulle bli av detta barn. Till Herrens hand var med honom. Jag ska strax sluta här. Men jag tänkte så här att Guds ande var med i alla tillfällen här. I alla åldrar. Johannes, han blev ju fylld av helig ande när han redan i moderlivet. Maria, en tonåring, blev fylld av helig ande och hon stämde upp i en underbar lovsång. Lärjungarna, de var unga. De var nog mellan 20 och 30 år. De blev uppfyllda av helig ande innan de skulle ut och förkunna evangelium om Jesus. Och medelålders kan vi hitta många i Bibeln också som var fyllda av Guds ande. Profeterna som profeterade. Och så de äldre. Alla får vara med. Men det är viktigt, väldigt viktigt med den helige andes kraft för att man ska kunna bli använd av Gud. I fredags när tidningen Dagen kom så fick jag se, det var en krönika skriven av en Susanna Birgersson, som jag inte vet alls vem det är. Men hon skrev just om det här med ålder. Hon hade som rubrik: Gud vill använda oss trots vårt åldrande. Och nu ska jag faktiskt läsa hennes avslutning på den där krönikan. Hon skriver så här: jag går inte och inbillar mig att jag ska uträtta några synliga storverk när jag är 80. Men jag är övertygad om att Gud inte ser på människors ålder på det sätt som vi gör. Och att han ofta har större användning av det svaga, brutna och överblommade än det stora, starka och tilldragande. Glad advent, skrev hon, och det kan väl jag också säga. Herre, jag tackar dig. Jag tackar dig för att vi får vara med hela livet. Och du har gett oss hjälparen, den helige ande, som ska hjälpa oss och leda oss. Och du har gett oss ditt ord som aldrig ska förgå. Herre, jag tackar dig. Jag tackar dig för att du ser oss här, varenda en. Och du vet hur vi har det. Och du vill leda oss hela vårt liv. Tack Jesus att du bryr dig om oss så mycket. Och du älskar oss. Och tack för att du vill hjälpa oss att öppna våra hjärtan och sinnen för dig. Så att du får rå om oss helt. Hjälp oss att lära oss av dessa människor som det står om i Bibeln, Herre. Ta lärdom av dem, Herre. Jesus, jag prisar dig. Jag tackar dig för att du är trofast. Och du hör vår bön i Jesu namn. Amen.